Om vi talar om en stol, då behöver vi ingen liknelse. För det är så konkret, och det är en sittdyna, och det är ett ryggstöd, och det är fyra ben. Men när vi börjar prata om lite mer svårbegripliga saker som kärlek, som livet, då räcker det inte. Då måste vi använda liknelser. Håkan, du kan ta ner stolen igen. Kan du lyfta ner den igen? Det blir bra så. Den har gjort sitt jobb. Och liknelse, det är så roligt när man ska predika. Då går man och småtänker en vecka eller ett par på vad det ska handla om. Och jag funderar på liknelser. Vilka tänker jag på i vardagen sådär? Och då finns det finns en från 60-talet som Hasse Alfredsson skrev. Som var så här i en revy. Livet, det är som en påse. Tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Ja, men har ni hört den eller? Den slog igenom, det var pastor Jansson i en revy där som sa det. Livet är som en påse. Okej, en annan, vad är livet? Det är svårt, det är inte som en stol. En annan bild man använder i liknelse, det är salmen. Guds kärlek är som stranden och som gräset. Åh, det känns så fint tycker jag. Och så tyckte min dotter att gräs, hon gillar inte myror när hon var liten. Hon tyckte det var en konstig bild. Det har vi inte att göra med Gud. Gräs. Ha? Nej. Eller den här. Min älskling, du är som en ros. En nyutsprungen skär. Som den skönaste musik. Min älskade du är. Evert Taube. Hur ska man beskriva kärlek? Och det är underbart, en ros. Och så säger någon, men ros, den är ju så taggig. Och... ja, men det här med liknelse, man får ta lite ansvar för sin tolkning. För det går att dra åt olika håll. Och nu när vi närmar oss bibeltexten tänker jag också det. Det spännande med liknelse det är att man måste tänka själv. Och man måste ta ansvar lite för sin tolkning. Men de är jätteviktiga för att tränga in i vad någonting handlar om. Nu till berättelsen. Och det var så här att det var på dagen, kanske på morgonen. Jesus hade gått hemifrån och satt sig vid Galileiska sjön. Det låter väldigt fint. Gå och sätta sig vid en sjö. Ta en promenad. Han var ju ganska känd, Jesus. Så efter ett tag började fler och fler människor samlas runt honom. De kanske ville fråga honom något eller röra vid honom kanske. Kanske se om det händer något under. Och efter en stund bestämde han sig då för när jag ska tala till folket. Så står det. Och då åkte han ut i en båt. Varför gjorde han det? Jag vet inte vad ni har för erfarenheter, men är det riktigt stilla? Man kanske tänker en stilla sommarkväll eller sommardag. Och så kan man höra ljud över vattnet. De hade ju inga högtalare. Så att åka ut i en båt en bit, det var något sätt att få alla framför sig och få ljudet att höras. Men det måste ha också varit ganska tyst och fokuserat, eller hur? Även barnen. Alla måste ha tystnat för att höra hans tal. Tänk vilken stämning. Nu ska han tala. Och så sitter vi där. Och sen bit in i talet så kommer det här texten som vi hörde nyss och jag kan läsa den igen. Himmelriket är som ett senapskorn som man sår i en åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Och så en liknelse till. Himmelriket är som en surdeg. Som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem. Himmelriket, det är inte en stol. Det här är ett ord nu som är svårt. Vad var det egentligen? Vad står himmelriket för? Om man läser hela kapitlet där det finns många olika liknelser, då hittar vi tre olika bilder av himmelriket. Dels berättar de att himmelriket är något som har kommit i och med att Jesus kom. Dels berättade om att himmelriket något som ska fullbordas vid tidens slut. Och dessutom står det om att himmelriket kan växa här på jorden. Och den här sista betydelsen, himmelriket är något som kan växa här på jorden. Det är det som dagens två exempel handlar om. Senapskorn. Vi har ju inget senapsträd runt oss. Men vet ni att ett senapsträd kan bli 20 meter högt. Det är som ett sexvåningshus. Och det kan vara ungefär 20 meter brett. Enormt stort. Med grenar både lågt och högt. Och jag har läst, och jag har faktiskt varit vid Galileiska sjön, att det finns senapsträd precis där runt sjön. Så när han använde den här bilden i båten, så var det inte bara så att han tog ett senapsträd för att människor kände nog till det i Palestina på den tiden. Troligen så fick han syn på det som ett senapsträd. Det kommer från ett litet senapskorn. Den andra bilden om en kvinna som bakar in surdeg i 3 mått mjöl och hela degen blir syrad. Alltså, vet ni hur mycket 3 mått mjöl är? Det är 35-40 liter. Alltså, det är enormt stor bak. Jag brukar baka bröd. En vanlig deg, för er som inte är vana att baka, det går på ungefär 0,5 liter degvätska och 16 deciliter mjöl någonting. Här handlar det om 35-40 liter mjöl. Det är så enormt. Han berättar om ett jättebak och sen lite surdeg som tillför något. Jag tänker att kvinnor som bakade, kanske män också, var nog något som man såg mycket i det samhället på den tiden. Men det här storbaket, det var något alldeles extra. Båda de här berättelserna handlar om något litet som är bra och som har potential att växa och bli mycket stort. Om man gör rätt saker. Om man gör rätt saker så kan det goda breda ut sig. Och när han satt där i båten och talade, det står så, och jag kan förstå det. Det var många som inte förstod vad han menar. Vad menar han med det? Hur ska vi tolka det här? Men då kunde de fortsätta tänka på det. Vad menar han? Hur ska vi förstå? Och fortfarande kan vi fortsätta att tänka in. Hur kan vi förklara? Hans lärjungar, de närmsta, de bad honom om förklaringar efteråt. Och han sa några lite mer förklaringar och lite klokare blev de. Men inte helt så där komplett. Inte som en stol. Så är det, utan ni måste fortsätta tänka själva. När jag läser den här texten så är det några saker särskilt jag tar med mig. Dels att Jesus predikar mitt i vardagen. Det är inte en timme på söndagen. Det är en förmiddag vid sjön när folk har samlats. Han skapar liksom med båten och sådär en situation för att predika. Det finns även berättelser när han predikar i synagogan. Men väldigt ofta är han utomhus när han predikar. Det är också så att han använder sig av det han ser runt sig när han predikar. Träden, bakandet, det här med tistlar och åken och... Det är många bilder som finns. Så troligen såg han det runt sig och använde. Och så det här att han inte kommer med helt tydliga instruktioner, utan han tvingar människor, han uppmanar människorna att tänka själva. Och då tänker jag, vad händer om jag försöker göra likadant? Om vi försöker göra likadant med liknelser? Och så funderar jag på mitt arbete på räddningsmissionen. Jag måste ju ha ansvarsfull respekt och tänka på helheten. Hur det blir bra. Men ändå vara lite kreativ. Och då har jag skrivit några liknelser här som förslag. Himmelriket. Det är som att vänta i en telefonkö tillsammans med en man på väg in i en psykos. När vi efter många turer äntligen får kontakt och läkartid och medicineringen fungerar mår han så mycket bättre. Och han börjar vara med på våra samlingar igen. Och han sitter och pratar och har vänner bland de andra besökarna. Och han berättar hur han har städat hemma, hur han har tagit fram sin ryggsäck och börjat göra utflykter ut mot havet. Och ibland får han till och med sig sin bror. Himmelriket breder ut sig. Eller den här. Himmelriket. Det är som när en hemlös kvinna börjar hjälpa till med att städa på vår soppmässa på räddningsmissionen. Och hon behövs. Och hon blir en del av gemenskapen. Och socialtjänsten ger henne chansen till ett referensboende eftersom hon verkar försöka ta tag i sitt liv. Och hon kommer troget varje vecka, och om hon någon gång måste vara borta så börjar alla på riktigt att sakna henne. För att hon är snäll och gör nytta och vill alla väl, och hon märker att vi tycker om henne. Och hon vill börja på en praktikplats och vi kan ge henne goda referenser. Och efter några år har hon lägenhet, arbete och har börjat gå till lite fler kyrkor. Men våra soppmässor fortsätter hon komma på. Det himmelriket är så som. Och jag skulle kunna hitta på många exempel. Jag satt hemma och var kreativ så här, försökte och tänkte lite om er församling. Himmelriket är som när Ekumeniakyrkan i Lerum. Jag känner ju inte så. Men någonstans att vi från smått kan skapa, det kan växa fram till stora saker. Det är himmelriket också. Himmelriket, nu kommer mitt sista exempel. Himmelriket är som när en sångare från Mölndal möter en musiklärare på räddningsmissionens café. Och det visar sig att de båda kan väldigt många sånger av Barbro Hörberg tillsammans. Och de kommer även många kristna sånger av Pelle Karlsson. Och de börjar uppträda på gudstjänster och gemenskapsträffar. Och mannen, han tycker det är så roligt att han har hittat en pianist. Och musikläraren, hon älskar att få använda musiken i sitt nya arbete som pastor. Och ibland sjunger det om människor som har det extra tufft i livet. Och folket lyssnar och blir berörda. Och några skänker pengar till räddningsmissionen så att vi kan fortsätta hjälpa fattiga med mat och kläder och att arbeta för att upprätta människor till värdiga liv. Vi vill vara en surdeg av medmänsklighet som arbetas in i den jättestora degen som är vårt samhälle idag.